Varmt välkomna till det femte avsnittet av Matchvinnarpodden. I dagens avsnitt så fortsätter vi vårt helhetsgrepp om fotbollen och har därför bjudit in fotbollspsykologen Daniel Ekvall. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Du får börja med att berätta lite grann om dig själv och vad du gör inom fotbollen.
Jag arbetar för tillfället på Svenska fotbollsförbundet som riksinstruktör, beteendevetenskap, idrottspsykologi. Och i den tjänsten jobbar jag som rådgivare för herrlandslaget och största delen kopplat till tränarutbildning och psykologi, ledarskap och så vidare. Och sen även självklart i IFK Norrköping här kring A-laget och på ungdomssidan och också jobbar med de frågorna.
Bra. Precis innan vi drog igång här så pratade vi om, behöver vi reda ut någonting inom psykologi eller beteendevetenskap? Behöver vi förenkla någonting innan vi kör igång det här avsnittet på riktigt? Vad säger du själv?
Ja, men det kan vara bra. Det är ett område där det har hänt extremt mycket ifrån lite mer traditionell mental träning in mot senaste årens idrottspsykologi till exempel, där man pratar om tredje generationens idrottspsykologi, plus då senaste åren också väldigt mycket in i fotbollskontext, alltså ett fotbollssammanhang där man pratar om beteenden på plan och hur ska vi agera, så i roller och arbetssätt, så att det har närmat sig väldigt, väldigt mycket fotbollsspelandet och hur kan jag som spelare göra rätt saker utifrån min roll även om jag är nervös eller vi har släppt in mål eller alltså, så att ja, det har hänt en del senaste åren.
Ja. Vad är det du gör? Hur ser arbetet ut om vi tar i IFK Norrköping till att börja med?
På ungdomssidan handlar det mycket om att utbilda ledare till exempel, och liksom ett forum för att ha diskussioner där man kan lära sig av varandra. Och den stora delen senaste åren har varit att ta fram en spelarutbildningsplan kopplat till just fotbollspsykologi. Hur jag som tränare kan titta, som jag sa här, så tittar man mycket på beteenden och konkreta aktioner nu för tiden, så att om jag ska jobba med en spelars självförtroende till exempel, så kanske jag kan leta efter beteenden där spelaren agerar med självförtroende. Om jag då definierar det som att våga utmana eller ta avslut eller prata mycket på plan. Det är ju från individ till individ. Sådär. Men, och sen om jag letar efter de beteendena och berömmer, uppmärksammar, lyfter upp när spelaren gör det, då kommer vi utveckla den spelarens självförtroende. Så att där på, ja, har vi skapat en plan från barn ända upp till 19 år och fullproppad med sådana här exempel kring motivation, självförtroende, sammanhållning, men där vi har försökt då definiera om i konkreta beteenden.
Mm. Och vi stannar upp lite där, för den finns tillgänglig på IFK Norrköpings hemsida, på ungdomssidan, under flik spelutbildning. Fotbollspsykologisk spelutbildningsplan tror jag den heter där.
Mm. Stämmer nog bra.
Ja. Och du får fortsätta prata om den. Du är inne på att vi kopplar då till fotbollsaktioner och saker och ting vi redan gör eller spelarna redan gör på planen kan vi då uppmärksamma.
Mm. Absolut. Om vi till exempel jobbar med ett 16-årslag där vi vill bygga sammanhållning, då kan man självklart också involvera spelare. Eller alltså, vad gör vi på plan när vi har en sammanhållning? Vi kanske ger varandra high five eller tummen upp eller uppmuntrar varandra eller coachar varandra rent taktiskt på plan, eller det kan vara en mängd saker. Men att tillsammans bryta ner sammanhållning i sådana konkreta saker som vi kan se och nästan mäta. Vi kan titta på en match, har vi gjort de här sakerna? Då kommer vi bygga sammanhållning på ett enligt ja, forskningen och senaste årets idrottspsykologi liksom bra sätt. Och återigen en fördel om man kan involvera spelare i den här processen, att själva ge varandra, för då kan ju de ge varandra feedback på plan på ett lättare sätt också, om man kommer överens om saker och sen följa upp det. Så att, och sen har vi då gjort likadant när vi, alltså, det är på inget sätt något facit, utan det är mer att tänka i de banorna att ja, men om man visar liksom ihärdighet, då kanske man fortsätter ta maxlöp hem fast man ligger under med 3-0 eller leder med 3-0, och att det är mer ett, vad ska man säga, ett tankesätt kring att jobba med de här frågorna som jag gillar. Känner inte den här spelutbildningsplanen går säkert att göra ännu bättre. Men just det symbolvärdet är att titta efter fotbollsaktioner på plan, prata om dem och förstärk när de sker, för då kommer vi jobba med psykologi.
Och för jag har alltid haft bilden, eller jag har alltid erfarit att fotbollspsykologi och psykologi, det sker i ett teorirum så. Och det bygger man på teoretiskt och sen försöker man få med det ut på plan. Men du har börjat lite grann i andra änden där, förstår jag det?
Ja, helt rätt. Bra reflektion. Och som sagt, det ena kanske inte behöver utesluta det andra, men traditionellt när jag själv gick fotbollsgymnasiet och sånt, då hade vi... Då hade man i teorilokalen och det kanske blev lite flummigt och man, jag vet inte vad vi höll på med riktigt, men sen var det ganska svårt att överföra, tyckte jag, ut. Och senaste årens forskning kring motivationsklimat och sånt, det är jättebra saker, men också det ibland kan bli svårt för ledare att till, vad ska jag göra på träningen nu för att verkligen jobba med det här? Och då känns det som en bättre approach med senaste årens psykologi här, att ja, men vi börjar på plan med det vi gör och liksom tittar på saker och förstärker saker där, så att man vänder lite på sked. För man, traditionellt har man ju också tänkt så att mina tankar påverkar mina känslor och då kommer jag spela bra fotboll. Men nu har man ju också sett att det jag gör faktiskt kan förändra tankar och känslor. Alltså om man tar ett annat sammanhang där människor är nedstämda, så är det mest forskning på beteendeaktivering. Så att om jag kan... Eller liksom är nedstämd men kan ta mig ut på en promenad och träffa folk och så vidare, då kommer det förändra mina tankar och känslor. Och tar vi med oss den teorin in i fotboll, så innebär ju det att om jag kan bete mig snällt mot dig och schysst mot dig och hjälpsamt mot dig, då kommer jag kanske känna sammanhållning, fast vi börjar med beteendet. Och då får man ibland fråga, men ska det inte komma genuint och så? Det är självklart att det är bra om det gör det, men att man ger sig chansen att det blir genuint om man börjar att bete sig också. Så att, helt rätt. Alltså, sen kan man ju ibland behöva bryta ut någon och isolerat jobba med självförtroende. Självklart, och samtal. Och med unga spelare kan man behöva hjälp med att liksom balansera livsstilen och få ihop livet och sådär. Så att allt kanske inte sker på plan. Det är samma som med fys. Att du kanske behöver bryta ut någon och jobba bålstabilitet själv. Eller du kanske måste löpa långa maxlöpningar för det är svårt att få till i spelet och sådär själv. Så att det är ju samma här, du kan behöva samtal kring självförtroende, motivation och så vidare, men förr eller senare ska du ut och göra på planen också. Det är liksom den viktigaste delen. Hänger du med?
Absolut, jag är med. Och för att dra ett exempel från det, så det finns ju många tydliga beteenden som du har skrivit ner i den här fotbollspsykologiska spelutbildningsplanen, som man enkelt då kan följa ute på träningsplanen. Ett av de här beteendena som du har skrivit ner, det är att vi firar mål tillsammans, som finns med där. Och det är någonting vi till exempel har jobbat med, och det kan vi titta på planen om de gör det. Och börjar de göra det, så kan det föda sammanhållning av det, om jag förstår ditt resonemang rätt. Och det är en intressant grej som hände på planen i en match i lördags, där jag var tränare. Så var det en spelare som kom in andra halvlek, gjorde två mål och firade helt på egen hand. Så han kanske avgjorde matchen för oss, firade på egen hand. Och efter matchen var det en intressant situation, för att vi har pratat om, och spelarna har ett commitment i att de firar mål ihop. Så en av spelarna, han var genuint inte nöjd med den här spelaren, utan han pekade på honom och liksom sa, det där var inte bra gjort av dig. Vi firar mål tillsammans. Just det. Det är ju så vi gör det här laget. Så det där måste du förändra. Och jag kunde bara stå liksom och applådera den spelaren och berömma han i efterhand då. För att då var det inte bara jag som tränare som kunde se beteenden, utan spelarna till varandra kan se det också.
Just det.
Och därför är det bra med den här planen, där det blir så tydligt. Det här annars kanske svåra, gåtfulla ämnet som det tidigare varit. Ja. Så är det nu konkret och tydligt.
Ja, och jag tycker också, jättebra exempel.
Ja.
Jag tycker också det blir mer hoppfullt. För ofta kanske man som tränare annars hamnar i att den här spelaren är omotiverad eller lat. Eller alltså att vi slänger oss med ord på den nivån. Och då blir det lätt att jag sätter en etikett på spelare, att det har mer med den liksom personligheten att göra, att du Joel, du är lat. Sådär. Men kan vi istället titta på att om du står still när du tappar boll, du behöver löpa hem max i defensiv omställning. Och om vi jobbar med den typen på den nivån, då känns det också mer hoppfullt att vi kan förändra och påverka som ledare än att bara tänka att någon är lat eller omotiverad eller sådär. Så att det finns många förtjänster i min värld att komma till den här konkreta nivån, både utifrån självförtroende, motivation, men också ledarskap och lärande. Alltså att en hoppfullhet kring, ja, men att vi kan faktiskt förändra människors beteenden, och det är det vi jobbar med dagligen som tränare. Så, ja. Ja, men bra reflektion också. Från ja. Ja.
I att jobba så konkret, vi har varit inne på många gånger när vi ser IFK Norrköping till exempel, så är det många tummar upp till varandra, det är mycket kroppsgester. Har målvakten gjort en räddning så är flera där och ger en duns i ryggen. När det blir så, som du säger, när vi börjar med att göra saker, finns det någon risk ändå att den förståelsen inte kommer dit? Alltså varför och när ger vi varandra en tumme upp? När ger vi high five? Finns det någon risk där att ta hänsyn till?
Ja, det kan det göra. Nu har vi jobbat många år här med A-laget, så att det är en process där spelarna är i allra högsta grad involverade. Mm. Men det kan ju vara risker att jag till exempel ger tummen upp till en aktion som spelaren inte, eller som tränaren inte vill ha sitt arbetssätt. Jag kanske berömmer något beteende som vi egentligen inte ska göra om jag som spelare inte har riktigt koll. Men jag tror att har man det här helhetsperspektivet med att spelarna har liksom både ett tydligt arbetssätt i försvar och anfallsspel och ett tydligt arbetssätt kring beteenden på plan, då tror jag man kan komma runt de där riskerna och att beteendena understödjer det som tränaren vill att vi ska göra i anfallsspel och försvarsspel, 90 minuter plus tillägg. Då kan vi liksom hjälpa varandra att göra det genom tummen upp och high five och på annat sätt positivt kroppsspråk och kommunikation. Så visst kan det finnas lite risker, men jag och som det, med det mesta så handlar det mycket om kommunikation och prata med varandra, så kommer man säkert runt om också.
Bra, för jag tänker just på det där med att när vi till exempel pratar i tränarutbildning om övningsval, så börjar vi med att vi behöver sätta en förståelse för vad vi vill träna. Vi börjar inte med att lära ut övningar, utan då, eller vi säger jag, när jag har gått Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningar, då vill de hellre att vi lär oss en förståelse för vad vi ska träna. Övningen sen kommer automatiskt, mer eller mindre.
Just det.
Här känns det lite, om jag får tänka att vi går åt andra hållet. Vi börjar med att göra saker och det ska leda till en förståelse.
Mm. Ja, både och. För att det blir ju lite, om man tittar ytligt på det, så blir det kanske bara men en tummen upp är bra. Så. Men parallellt med det man ser på plan, så har ju vi gruppträffar här där vi diskuterar just det du är ute efter, förståelsen och syftet. Att det finns ju mycket forskning kring att en förstärkning behöver komma nära i tiden till exempel. Så att om jag gör ett bra beteende på plan, då har det kanske större effekt än att min lagkamrat berömmer mig just när det hände, än att tränaren tar upp det dagen efter. Så att närhet i tid. Och att vi gör ju mer av beteenden som vi får förstärkning av. Så att om Moberg Karlsson löper hem 80 meter och blockar ett inlägg och får en high five för det, då ökar ju chansen att han gör det igen. Så att det är ju inte bara lite ytligt, det ska se käckt ut, utan det finns ganska många grundläggande syften utifrån teori bakom det hela. Just att man gör mer beteenden, och närhet är viktig när man får feedback till exempel. Så att, och den förståelsen jobbar vi ju parallellt med spelargruppen, så att de får en utbildning i det.
Just det.
Parallellt med som de gör saker på plan. Sen finns det ju ändå också den här teorin kring att om vi börjar göra saker så börjar vi reflektera mer. Så att lite rätt i att vi vänder på det håller jag med om, men att vi parallellt försöker jobba med förståelse och djupare kunskap också, så att det inte bara blir man ska ha ett positivt kroppsspråk, för då blir det lite klyschigt. Man måste ju förstå varför vi ska ha det också. Och sen finns det andra delar i att om jag själv coachar mina lagkamrater mycket, så finns det ju också lite studier, men då kanske jag håller min egen koncentration i matchen också, som Andreas Johansson brukar prata om, att om han styr de andra mycket så behåller ju han fokus också för sitt eget spel. Så att Ja, det finns ganska mycket bakom de här tummen upp som man kanske bara ser på plan. Liksom. Mm.
Du har redan jättebra exempel från A-laget. Du ska få komma tillbaka dit och gärna nämna fler exempel på hur ni har jobbat under tid. Jag vill bara tillägga på den spelarutbildningsplanen som du har lagt fram på vår ungdomshemsida. Så har jag försökt att tolka, eller jag har försökt att pussla ihop de här spelarbeteendena i olika skeden i spelet och koppla till olika belastningar. Mm. Och det tänkte jag bara vända mig till lyssnarna och berätta att det är ju upp till oss tränare att försöka göra. Så jag har försökt få ihop att under kanske tuffare träningar, högre belastande träningar som jag ser passar bra med omställningsträningar, där kan man naturligt i sin träning få in att jobba med spelarbeteenden som att ställa om direkt efter bolltapp. Även om man är trött ska man orka kunna berömma varandra, eller om man ska orka de här kroppsspråken som vi är inne på. Och därför blir, när man börjar pussla in de här beteendena i träningen, i sitt arbetssätt, så blir det så himla naturligt att jobba med det. Så jag lägger gärna upp det pusslet som jag har försökt mig på med spelets skeende, med en belastning, med de här spelarbeteendena som vi försöker få med, och även hur man som tränare kan agera för att få fram det här. Så det har jag försökt och satt ihop och dela gärna med mig av.
Jättebra.
Tack.
Nej, men alltså det jag vill bara understryka att ni ledare här är ju fantastiska, för man liksom slänger fram några grejer och sen så tänker ni ett varv till och tillämpar. Du har gjort det fantastiskt kopplat till, är det speluppbyggnad eller förhindra speluppbyggnad och vilka beteenden passar bäst in här. Jättebra. Någon annan har lagt in i en vanlig kvadrat en övning att man, när man byter plats så kör vi en high five här för att få in beteenden, eller man jobbar två och två i kvadraten för att hjälpa varandra. Och där är ju ni fotbollstränare som lyssnar också. Där får ju ni vara kreativa kring hur får jag in det här i mitt arbetssätt och hur jag vill bedriva fotboll. Precis som du säger här, det är precis så här det ska vara. Från teori ut i praktik och prova sig fram och vara kreativ. Mm. Jättebra.
Toppen. Fortsätt på spåret med A-laget. Hur länge har du varit med i A-laget?
Länge nu. Kan det vara 7 år till och med? Göran Berghjort var ju tränare här då. Och sen kom ju Janne in. Så att jag har varit 6-7 år. Och från början var det individuellt samtal med några spelare. Och sen blev det en naturlig del i ledarteamet. Så det har varit roliga år, kan man ju lugnt säga.
Och vad gör ni där? Som du har med, ja, hur ser arbetet ut för dig i A-laget? Du har varit inne på några exempel.
Ja,
får gärna ge fler.
Det har pendlat som sagt ifrån lite olika arbetsuppgifter från år till år. Ibland har det varit att ha individuellt samtal med alla, mer kopplat till individuella målsättningar på så sätt. Det har varit lagträffar där vi också har stämt av kontinuerligt under säsong vissa målsättningar och sådär. Senaste åren har vi funnit det väldigt bra att köra gruppträffar, alltså där vi har träffats 6-7 spelare åt gången. Både kopplat till att utvärdera lagets insats som har gått, lärdomar kring vad har vi gjort bra och mindre bra, att alltså involvera spelarna i den processen, men också att de själva kan berätta vad liksom kämpar jag med just nu på träning, vad vill jag utveckla och bli bättre i, för att kan man uttrycka det för andra så gör man ju ett litet commitment kring att vad fan ska jag, nu har jag sagt det här, nu måste jag kämpa på med det. Och sen vet man att om en månad ska jag berätta hur det har gått och sådär. Så att man, det blir en process där man, plus att det blir en ökad förståelse för varandra också. Alltså om jag vet att en spelare jobbar med avslut med för tillfället en sämre fot, då kanske jag kan ha förståelse på träning om den skjuter fast jag var fri eller något sådär. Så att jag tror just den här processen att få spelare att prata fotboll med varandra, det gynnar, i litteraturen så pratar man om gemensamma tankemodeller, alltså att om man skulle fråga spelarna individuellt i IFK Norrköping hur ska vi göra mål, och de svarar ungefär samma sak, då är det en jättebra grund för prestation, för då har man en gemensam bild i huvudet liksom. Och det tror jag att de här gruppträffarna har bidragit till också, så att just, ja, men att skapa gemensamma bilder kring hur ska vi agera på plan. Så. Och sen så är det ju spelare i A-truppen som är fantastiska på att prata fotboll och case från träning och matcher där de liksom lär varandra hela tiden. Så att, det har ju varit en del. Sen mer psykologiskt har det ju varit en utbildning i senaste årens idrottspsykologi kring acceptans och att våga göra saker fast det är naturligt att vara nervös och sådär. Så att det är ju också traditionell utbildning i idrottspsykologi kan man säga.
Sara Sjöström, Ström sa väl att hon både har vunnit OS-guld och världsrekord med att vara nervös.
Ja, det är väl häftigt. Det är jättehäftigt. Det finns ju, vad heter han? Kjetil André Aamodt heter ju någon vinterolympiker som har tagit mest OS-guld. Och han brukar ju säga det att han har vunnit för att han vågade tänka att det här är en jäkligt viktig tävling. Istället för tvärtom att tänka att det här är bara som en vanlig träningsåk så vågade han tänka att det är bara OS vart fjärde år. Så att jag kommer vara nervös men jag ska ändå kunna åka bra. Så att mer att acceptera olika former av tankar och känslor. Det var ju samma sak förra hösten inför matchen i Malmö och sådär, att vissa är jätteglada och nyfikna och sådär inför en match, men några kommer ha ångest för den och det är ju mer att, ja, det är okej, men vi ska ändå försöka göra de saker vi har gjort hela säsongen och ibland är det svårare än annars, men just det acceptansförhållningssättet, för vi, som sagt, vi har ju en del av hjärnan som ska kunna tvivla och oroa sig, och då är det bättre att bli polare med den än att försöka trycka bort det ibland. Så ja, så sådana bitar är också kopplat till utbildning för A-lagsspelarna.
Bra, och när vi har pratat så har du också varit inne på att försöka förtydliga ord som kanske annars är bara mer tomma ord. Så har du varit till exempel inne på att kan vi koppla begrepp som mod mot vårt arbetssätt, så kan också spelarna förstå när de ska vara modiga. Mm. Och ett exempel som du har tagit är det om en yttermittfältare har i sin roll att han ska utmana mycket och det kanske passar hans spelstil. Mm. Så är modet att han ska förstå, modet är att han ska förstå när han ska utmana och då göra det.
Just det. Absolut, ibland så kopplat till vad ska man säga, kopplat till fotbollsaktionen och rollen på plan, så handlar det om att göra saker i rätt situation så som tränaren vill att jag ska agera, och då blir det ju för mig mod att det blir liksom inte mod att dribbla bort tre spelare för att jag har självförtroende just nu, utan så till vidare och det inte passar utifrån min roll, utan återigen att göra rätt aktion under hela matchen. Det, för mig är det liksom mod och självförtroende. Alltså även om jag har missat två passningar så kör jag igen. Eller jag har missat två. För ofta kan det ju vara så att man som spelare tänker att nu måste jag spela enkelt igen för att komma in i matchen. Och det kan ju vara rätt. Men det kan ju också vara så att tredje friläget jag kommer i, då hade jag avgjort matchen. Men då väljer jag att passa bakåt för att bygga mitt självförtroende igen. Så att lite grann, det här är jättesvårt, men att träna på att inte värdera mina tidigare aktioner så mycket som att antingen är jag värdelös eller så är jag bäst i världen, utan försöka träna på att komma neutralt in i varje ny aktion. Och det är ju jättesvårt om vi har släppt in mål eller det buas eller domar, jag är frustrerad på någonting, men att träna på det i träning och match, att nu är det nästa aktion, oavsett vad som har hänt innan och vad som kan komma att hända. Och som sagt, det är ju svårt att träna hemma i en teorilokal eller i soffan, utan det måste ju ut på plan, att jag måste tillåtas missa två avslut och våga ta det tredje och sådär, för då blir det ju, då tränar vi psykologi på plan så att säga. Inte lätt, men det är däråt vi måste gå så att säga.
Ja. Och du har varit inne på beteenden där som att ställa om efter bolltapp. Du nämnde beteenden att kommunicera med medspelare för att själv vara alert.
Ja, just det.
Du nämnde också nu modet kopplat till arbetet. Har du fler sådana här exempel du kan bjuda på?
Nej, alltså så som jag brukar jobba, det har vi haft, inte i år tror jag, men något år här så har vi tagit sådana här enkla saker som kvalitet träning till exempel. Uh-huh. Då har vi låtit spelarna i A-truppen få definiera vad ska ni göra före, under och efter en träning för att det ska vara kvalitet i träningen. För då blir det ju i nästa läge lättare att använda de uttrycken om vi vet vad det betyder, och vi kan ge varandra feedback också. Har du ätit bra frukost, eller vad spelar du tv-spel till två, eller vad gjorde du? Alltså man kan lättare prata om saker när spelarna har tagit fram det. Ja, men du ska lyssna på tränaren när det är instruktion eller vad det är. Och där känner jag att vi som fotbollstränare kan bli bättre på. Det blir lätt att vi slänger oss med karaktärspelare och fuskar i försvarsspel och sådana där grejer. Och det, återigen, har vi jobbat länge ihop och vi har ett tydligt arbetssätt, då kanske vi har en definition på fuska i försvarsspel, för spelarna gör inte som vi har bestämt kanske. Men att det kan vara värt att ta sig den, för jag har suttit i många samtal med spelare där kanske tränare eller ledare, alltså även i andra idrotter, där tränarna tror att man har nått fram ett budskap, men man har kanske inte riktigt gjort det för att man har uttryckt sig på den här nivån. Jag har till och med haft på provkurser ibland när vi diskuterar de här sakerna, då har det varit någon tränare som har sagt att ja, du har helt rätt. Jag brukar ju säga att vi ska visa mer attityd i andra halvlek. Vad menar jag egentligen när jag säger så? Så att själv som tränare reflektera lite över vad menar jag med de här sakerna jag säger, då har man kommit ganska långt, tycker jag. Och självklart, sen måste vi kanske använda de orden. Det blir svårt att rabbla 25 beteenden för attityd. Men det kan vara värt tiden att definiera det i den grupp man är i och för sig själv till att börja med.
Så att definiera uttryck som man kanske använder sig av, ja, men man vet inte riktigt vad det betyder. Så ett startsteg skulle kunna vara att definiera de uttrycken tillsammans med spelargruppen så att det sätts där. Absolut. Hur, om man vill jobba med det här i sitt eget lag, vad är nästa steg? Hur fortsätter man jobba med det så att vi får till det ute på plan?
Jag tycker, alltså, har man lite äldre spelare så kan man ganska lätt involvera dem i många frågeställningar av typen hur ska vi agera på plan för att göra varandra bättre. Ställer man bara en sån fråga till sitt 14-årslag så kommer de säga massor med bra saker, tror jag, kring kommunikation och hjälpsamhet och sådär. Och sen finns det ju ett värde i att man känner att, för ofta när man gör såna här saker då kanske man tänker att nu är jag klar med det, men att då följa upp och i den bästa världen kanske man kan filma någon match och visa sitt gäng liksom, här gör ni bra saker, eller åtminstone låta dem träningen matchen efter utvärdera själva, hur gick det med det här. Andra exempel, det kan vara så enkelt att de kan få fundera, om man har ett lag så kan de enskilt få fundera på när du spelar med självförtroende, vad gör du på plan då? Mm-hmm. Och sen kan de ju en och en sitta och skriva, men jag utmanar, eller jag pratar mycket, eller jag vågar slå vissa passningar. Och sen att de får i uppgift att lägga, men gör de här sakerna nu nästa match. Och sen utvärdera efter, men hur vågar du göra de här sakerna som du sa nu, även att vi kanske släppt in mål och sådär. Så att återigen involvera spelare i de här sakerna och att ta tid till upp. För ibland så kanske man känner en tidsbrist, men då kanske man kan jag har en kollega som i ett lag delade in dem två och två så de själva fick berätta för varandra. Så att jag som tränare självklart stimulerade processen, men sen så lät man spelarna prata lite. Hur gick det med dina självförtroendebeteenden? Gick det bra? Och sådär. Så självklart tidsbristen är en faktor, men är man kreativ så kan man nog hitta bra lösningar.
I din roll som fotbollspsykolog i Svenska fotbollförbundet, säger jag rätt då?
Ja, det blir bra. Eller riksinstruktör, beteendevetenskap. Men ja, det blir jättebra.
Toppen. Ja. Så får du, träffar du många tränare, du får samtala med många tränare, du får många erfarenheter. Är det någonting som fastnar, alltså i de här samtalen, är det någon mönster du börjar se eller någon... Helt öppen fråga, men ta det ditt vill.
Ja, alltså dels att det har hänt generellt sett, har det hänt väldigt mycket inom svensk fotboll och tränarutbildning de senaste åren. Alltså det är ett jätteengagemang hos tränare och utbildningsinnehållet har blivit jättebra de sista åren. Och det man märker är att det finns lättillgänglig kunskap nu, men fler och fler kanske har en universitetsutbildning och man har gått på högskola och läst något idrottsprogram och med sociala medier så kommer man åt mycket kunskap och sådär. Och då kan man ibland märka att det blir en krock, kanske fel ord, men alltså just det här med teori och praktik lite, att vissa kanske har som sagt pluggat mycket och vill utgå från forskning, Och man använder kanske ordet evidens, tycker jag, ibland lite slarvigt, för att det finns en skala på evidens och det finns både bra och dålig forskning. Och om man som tränare, jag tycker ju självklart att man ska utgå från forskning så mycket det går och bli inspirerad av forskning. Men om jag som fotbollstränare vill ha evidens för allting, finns det en risk att jag blir paralyserad av allting. Så att jag tänker för mycket, så att jag nästan inte kan hålla en träning. För att oj, det här har jag inte evidens för. Så att jag tror att åt andra sidan, bygger jag för mycket på praktisk erfarenhet, så blir det lätt att jag bara gör samma sak år efter år och inte är öppen för ny kunskap. Så att ett stort budskap som jag skulle vilja ge alla lyssnare, det är ju liksom någon form av ödmjukhet från alla håll. Jag tänker bara här i Norrköping, så har det av olika anledningar kommit fram många spelare de sista åren, och ingen av dem har ju gått exakt samma väg. Alltså det är jättesvårt att säga Linus Wahlqvist, Alexander Fransson, Genta, alla de här namnen och Totte Nyman. Olika bakgrund, vi vet inte vad de har för föräldrar, eller hur lekte de när de var barn, hur har de tränat, jättesvårt. Och ibland så vill vi tränare kanske hitta enkla sanningar, och vi ser, när vi ser på världen så hittar vi saker som vi själv tror på. Så tror jag på 10 000 timmar, som det inte finns forskningsstöd för, så letar jag efter liksom de svaren. Så att en extrem ödmjukhet för både praktiker och teoretiker för att kunna samarbeta, tror jag vore bra för svensk fotboll. Så att det inte blir, man vill visa hur rätt man har och sen grottar man ner sig i sitt lilla hål och gräver där bara. Utan jag tror att det öppnar upp med dialog och kommunikation och lite klyschigt högt i tak, ska vi kanske definiera det. Men det tror jag är en bättre väg att gå, faktiskt. Det är en erfarenhet från tränarutbildningarna de senaste åren, att extremt många människor med mycket kunskap, men att kunna hitta någon väg framåt i det där, tror jag är bra. Hänger du med?
Ja, absolut. Men det är jättesvårt, för att vi har haft, senast igår pratade jag med ungdomsmanager Daniel Bäckström om hur vi då inom fotbollen, som hela tiden beskrivs som komplex och det beskrivs som svårt liksom. Hur kan vi då närma oss någon form av kunskap? För jag tror ju inte att vi ska... jag tror inte vi ska gå efter nu ska vi nå det objektiva. Men hur kan vi ändå försöka närma oss det här, finns mer belägg för att det här är bra och det här är mindre bra. Vad tror du? Hur ska vi närma oss det? Förstår du frågan?
Kanske. Jag tänker att självklart måste vi kolla på sånt som det finns mycket forskningsstöd för. Att det är liksom inte bra med utslagning för barn. Och så. Alltså, där måste vi ju självklart lyssna på. Och sen så måste vi ta till oss av forskningen. Men sen måste vi självklart, tror jag, i en förening måste man ju välja väg någon gång. Att det här tror så att det blir... För vi kan ju inte hatta mellan saker heller. Vi måste vara konsekventa att det här tror vi på nu. Och det här gör vi. Men vi kan också ha en ödmjukhet för att andra kanske gör på annat sätt. Liksom. Så att jag tror att självklart lyssna på sån här tydlig forskning. Att upp till 12 år så är det bra med allsidig träning och sådana saker. Och som förening, som jag sa, bestämma sig någonting så att man provar en riktning. Men just den här ödmjukheten för att det kanske är både lite arv och miljö, och det kanske finns andra sätt att se på världen än min världssyn. Jag tror den är viktig. Men återigen, som förening kan man inte bara hoppa mellan saker. Man måste tro på någonting och skapa en bra miljö i vardagen med saker som man, det här står till exempel IFK Norrköping för. Så.
Men om du beskriver det i de här spelarna som kommer fram till IFK A-lag, som du precis nämnde. Vad kan vi ändå tro? Alltså, vad kan vi ändå tro på har varit någon framgångsrecept? om det är så, när man gått olika vägar, vad ska vi ändå, ska vi ens försöka på att hitta något samband, eller ska vi helt lämna det åt att det blir som det blir?
Nej, det ska vi ju inte göra. Vi måste ju ändå, återigen, vi måste, där det finns starkt forskningsstöd för kring till exempel det här med självbestämmande motivation och hur kan vi skapa det och motivationsklimat och så vidare. Fast jobba konkret med det. Det ska vi ju göra, men vad ska man säga? Vi måste nog ändå, för självklart är det så att det kan ju inte bara vara att de råkar smitta varandra just här några år. Sen vet man ju inte vad som händer i framtiden, men alltså skapa en god miljö som är bra för många, det är ju säkert, det är ju liksom absolut rätt väg att gå. Men återigen så tror jag att det är svårt att säga att det är exakt den här faktorn som gjorde att det blev sådär, utan komplext och en helhet som har gjort det, och säkert lite timing med saker kring A-laget och det har varit, ja, så att det är lätt kanske att man själv väljer två saker som vi har gjort, det måste vara de här två, när sanningen säkert är lite krångligare än så. Sen som sagt måste man tro på att skapa den här goda miljön och en bra vardag med tränare som reflekterar över hur kan verksamheten bli bättre. För jag tror att det man gjorde för 5 år sedan kanske inte räcker heller nu, utan man måste liksom hänga med i sin samtid för att det ska fortsätta vara bra. Så att, kanske inget svar på frågan,
jag tror vi har många frågor. Jag tror förhoppningsvis har lyssnarna också många frågor, och det kommer att komma ett så fantastiskt forum för de här frågorna. Det kommer en matchvinnarkonferens den 29 oktober här på Östgötaporten. För att nu är det så illa att du behöver åka hem igen och jag ska åka på träning. Och då ska jag försöka pussla ihop de grejerna som vi har pratat om. Jag ska försöka i en återhämtningsfas försöka få med speluppbyggnad och få med att spelare försöker att faktiskt bete att spela alla spelare. Man ska inte bara spela till några stycken, eller man ska inte spela till någon som är längst fram just nu, utan ett beteende där är att spela den kanske som är i bäst position oavsett vem det är.
Jättebra.
Samtidigt som vi i vår speluppbyggnad ska försöka täcka upp för varann, så att de här blir direkt kopplad till fotboll och hur vi vill spela.
Snyggt.
Bra, som sagt, 29 oktober får man lyssna på dig igen här på Östgötaporten. Vad kan du då bjuda på som vi kanske inte fick utrymme på den här korta tiden, eller genom bara ljud? Vad kan du mer få bjuda på?
Ja, då kommer vi bjuda mer på just fotbollspsykologi. Alltså vad har hänt senaste åren, just integreringen, psykologi och fotboll. Och kanske mer goda exempel, både från ungdom här och A-laget. Och ja, ungefär så. Och självklart tillfälle att ställa frågor och diskutera det här fascinerande ämnet mera. Så välkomna hit.
Tack så hemskt mycket.